Guds frid och välkommen till ett nytt avsnitt i podden Liv och tro. Idag har vi med oss Maria förstås.
Ja, förstås.
Ja, det är ju jätteviktigt.
Ja, jag sitter här och dricker kaffe.
Mm. Och så har vi ju med oss Ricky. Välkommen Ricky.
Tack, tack.
Eller ska vi kalla dig Rickard?
Ricky passar bra.
Ricky passar bra. Jag ska börja med att göra ett test på er. Är ni med på det?
Jag har faktiskt försökt få dig att berätta vad det testet handlar om.
Mm.
Om det är bibelkunskap så ställer jag inte upp.
Nej, men det är inte egentligen det, utan det är mer som er egen åsikt som ska spontant komma fram då jag ställer en fråga.
Precis, ja. om vi får det godkänt så får vi vara med i podden.
Det är lite så.
Precis.
Jo, det här är verkligen ett sånt test. Jag har två frågor och ni ska svara spontant på dem. Det första ni kommer att tänka på. Vi börjar med den här första. Är ni beredda?
Mm.
Tror ni att Gud har skapat himmel och jord?
Ja.
Absolut.
Det kom ju ganska spontant.
Maria var mer övertygad.
Ja, nej, men alltså jag skulle aldrig kunna tveka på det.
Nej. Nej. Nu kommer nästa fråga.
Mm.
Tror ni att Gud har skapat himmel och jord på 6 dagar?
Nej, jag tänker att det hör också till den 7:e dagen då han vilade.
Men den räknas med. Alltså att han skapade på 6 dagar och vilade på 7:e.
Ja, ja, men 7 dagar tror jag.
Mm.
Ja, det tror jag. Eller väntas nu. Nu blir det ju redan lite svårt om man börjar tänka efter.
Ja, det är just det där jag menar. Ricky, vad svarar du på den frågan spontant? Så här. Så vi kan sen gå in i diskussion kring
det. Ja, alltså jag börjar fundera mycket på det här. Hur man ska förstå det här första Moseboken.
Mm.
Alltså det hur kristna genom tiderna funderar hur vi ska förstå det. Så jag måste säga, jag är osäker. Jag skulle säga att varför har han skapat världen? Mm. Det som jag skulle svara på.
Mm.
Så det här så svarar jag kanske inte på.
Okej.
Jag vet inte.
Nej.
Ja. Jag börjar ju tänka att en dag är som 1000 år och 1000 år som en dag.
Ja.
Nej, det där 7 dagar, nej det tror jag inte.
Nej, det är precis det där. För att det här har jag varit med om en gång. Att en undervisare har frågat just de här frågorna. Och den där första frågan jag var ju riktigt så här att men det är klart att jo, att Gud har skapat världen. Och sen ställde han den här andra frågan. Att tror jag att Gud har skapat jorden på 7 dagar då? Alltså att han vilar på den 7:e. Och då blev jag osäker. För att jag skulle gärna ha velat ha lite tid på mig och fundera att vad tänker jag riktigt om det här? Och det finns många som tycker att det är jätteviktigt att vi kan säga det.
Mm. Jag tänker att kristna förstår det här olika. Och då tänker jag också att vi behöver vara ödmjuk inför det. Och menar jag inte att säga att man inte kan tro att Gud har skapat på 6 dagar. Det kan man tro.
Mm.
Men så finns det också de som inte tror det.
Mm.
Och det liksom argumenterar också utifrån skriften.
Mm. Varför är det så viktigt att tro på att Bibeln är sann?
Jag tänker liksom att vi utgår ifrån vem vi människor är. Så vi är skapade i Guds avbilder och vi har fallit från Gud och vi kan inte liksom på egen kraft eller egen vishet liksom hit tillbaka till Gud. Och vi är på så sätt liksom helt beroende av Gud.
Mm.
Och Gud kan vi förstås lära känna i naturen.
Mm.
Vi kan se att han har skapat en fin natur och vi kan nu sitta tillsammans här människor och vi kan se att han har skapat människor och vi kan liksom förstå någonting av Gud av det här. Men det här information är ju begränsad.
Mm.
Att vi kommer ju bara någon vart liksom med det här informationen. Och behöver vi lära känna Gud så är vi liksom beroende av honom och att han ska tala till oss.
Mm.
Precis som vi vill lära känna Maria eller Issen så de måste ju tala med Maria och Isen.
Mm.
Och då kommer vi till Guds ord, alltså till Bibeln. Och om vi vill höra Gud tala, då ska vi fara till skriften, Guds ord. Och där så talar han klart och tydligt och ska vi säga att tydligt och klar det här ordet från honom.
Mm.
Och vi får fara dit. Bibeln är Guds ord och där får vi som säker kunskap inte bara vem Gud är utan också vem vi är och vad han vill med vårt liv.
Mm.
Så jag tänker, varför är det så viktigt? Jo, för att Bibeln är Guds ord, är auktoritativt i vårt liv och auktoritet för den som vill lära känna Gud.
Mm.
Och det, Guds ord så lär oss förstås om liv överlag, men också om lära. Alltså vad vi tänker och tycker om olika saker och vad vi tänker om oss människor och vad vi tänker om Gud och Jesus och församlingen. Och,
mm.
och om det är auktoritativt så är det all in. Alltså inte kan det vara så att låt säga våra barn kommer och säger att vi lyder dig mamma för att i den mån jag är överens med dig.
Mm.
Så det funkar ju inte.
Nej.
Det behöver vara all in. Det är viktigt för att det är Guds ord.
Mm.
Jag tyckte det där var så helt bra förklarat. Och just det där med att relatera det till vår uppfostran till exempel. Mm. Att jag lyder dig bara om vi är överens. Att inte kan vi ju som föräldrar heller uppfostra våra barn bara med mutor.
Nej.
Du får det där om du gör det där, du får det där. Utan vi måste ju också som sätta begränsningar och kanske lite straff också. Att någonting uteblir om du gör så där.
Mm.
Och allt det där finns ju i Bibeln för oss. Alla regler och allting. För att vi ska bevaras som Guds barn.
Mm.
Och ska vi bara då ta det där fina och det där sköna som samverkar med vårt kött. Så då ska vi nog hamna på villovägar.
Mm.
Så därför tycker jag det är viktigt att vi tar till oss hela budskapet.
Mm. Jag tycker det var fint alltså att det här, jag menar, skulle Bibeln vara auktoritet i den mån att det stämmer överens med vad jag själv tycker.
Mm.
Att det skulle inte vara liksom någonting, det skulle vara vi själv då som skulle vara vår egen auktoritet. Men att här är just det att vi är liksom tiggare som kommer till Gud och Gud ger oss det goda i sitt ord. Att vi får fara och ösa hur mycket vi vill ur den här fina källan.
Mm.
Men Isabella, varför tycker du det är så viktigt att vi tror på att Bibeln är helt sann?
Mm. Ja, alltså det är ju som jag håller ju med det som Riki säger, att det är ju Guds ord och det är ju den enda källan som vi har att gå till där Gud uppenbarar sig på det sättet som han gör i Bibeln.
Mm.
Men jag blev ännu kvar lite att fundera i de här frågorna då om till exempel skapelsen, att det blir ju som lite problematiskt kan jag tycka på det sättet att då du säger Rikke att det är som tydligt beskrivet. Men om det skulle vara jättetydligt beskrivet så skulle det inte finnas någon tolkningsmån heller. Du förstår vad jag menar.
Mm.
Men det finns ju det. Och jag skulle nästan vilja gå vidare till nästa fråga. Att vad händer om vi börjar ifrågasätta den här auktoriteten som Bibeln egentligen borde ha i våra liv? Vad händer om Bibeln tappar auktoritet?
Ja, om jag tänker liksom det här testet vi hade före, just om skapelsen. Att det här är förstås en sån där, ett exempel. Jag tänker, jag måste liksom fundera på att ja, Bibeln är förstås helt sann. Men då kan vi alltid fråga, är vår tolkning också liksom helt sann?
Det där är intressant.
Och då märker vi ju förstås ibland, ofta har vi liksom olika slags tolkning. Och det är förstås kyrkor löst på olika sätt.
Mm.
Men jag tänker alltså, och det här andra frågan om det här, vår tolkning är sann, så är förstås en ganska stor fråga. Men jag tänker just det här, alltså vilka konsekvenser har det då i vår liv om vi börjar ifrågasätta Bibeln som auktoritet? Jag tänker sist och slutligen handlar det om att ta bort sig från Gud själv.
Mm.
Alltså för att om Bibeln är Guds ord,
mm.
ja, då är det där vi får liksom ta del av hans uppenbarade vilja och hans fina lag och så vidare. Jag tänker också att Bibeln är ju på så sätt inte bara en auktoritet, utan det är också en uppenbarelse och ett nådemedel.
Mm.
Där man Gud kommer till oss och skänker sin nåd. Och det är förstås också det här viktigt att komma ihåg. Det här Johannes 6 så kommer det här lärjungar som börjar svika Jesus och de liksom far iväg då. Då frågar Jesus då av de här 12, alltså de apostlarna, att kan ni också nu fara iväg? Och då säger Petrus, herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och jag tänker också att vi håller oss till Guds ord för att det skänker oss skänker oss frälsning då först och främst genom de här löften om syndernas förlåtelse, Jesus Kristus.
Sant. Och just det där att det har ju kanske blivit en lite så här negativ klang kring ordet auktoritativ, för man ska ju inte vara, man ska ju inte lyda under någon auktoritet egentligen. Det är inte så populärt att göra det. Men jag håller ju fast och hävdar faktiskt att Bibeln behöver ha en auktoritativ plats. Alltså det behöver vara vår auktoritet, för att det är Guds liksom meddelande till oss på det sättet. Men också just det här med nådemedel. Att det är där som Jesus uppenbarar vem han är och vad han har gjort för oss genom sin död på korset.
Och just med nåd också, att när man märker att man börjar tvivla på en viss sak i Bibeln, att man får gå till Herren med det då. Att Herre, hjälp min otro. Att hjälp mig att tro på det här. För det är ju en nåd att vi får tro på Bibeln. Och när jag tänker på en konsekvens av att vi inte ska, att vi ska börja ifrågasätta Bibeln, så tänker jag ganska radikalt att nej, men det leder till döden. För jag tänker att man stegvis, ifrågasätter man någonting så går det stegvis och stegvis. Och till sist så ifrågasätter man att det är Herren Gud och är Jesus vår frälsare.
Jo, jag är helt överens, Maria, men det är alltså att det är klart att vi kan se i skriften att det finns olika slags frågorna, och vissa är sådana, ska vi säga, stor frågorna som är liksom direkt, som direkt har till exempel att göra med Kristi försoningsverk och till exempel rättfärdiggörelseläran har vi hört talas om, och det är ju förstås viktig sak, och börjar vi ifrågasätta en sån sak i skriften eller skriftens undervisning om det här, så förstår vi ju direkt att konsekvenserna är ganska allvarlig. Men låt oss se, liksom ta en mindre fråga. Till exempel, vad undervisar Bibeln om bönen? Så här ser vi direkt att det är en lite mindre fråga, men ändå är det ju ändå liksom på så sätt liksom allvarligt att liksom frångå det här. Alltså, vad är det man ifrågasätter då i bönen? Är det att Gud inte hör? Är han inte allsmäktig och kan höra? Så vi märker att det direkt har konsekvenser för det här tänkande överlag liksom i det här teologin som vi har, eller som vi tar ur skrifterna.
Sen är det ju skönt också när man, om man tvivlar på någonting i Bibeln, så får man ju säga som Luther, att jag lyfter hatten, att hit räcker inte mitt förstånd. Och det kan också vara ganska skönt att man, att man förstår det, att jag behöver inte tampas med de här frågorna.
Men sen tänker jag nog att, och jag tror att jag har sagt det här många gånger, att jag tror att Gud tål vårt ifrågasättande, bara vi tar det till honom och att mäta det mot Bibeln, att Bibeln får ha den platsen, att det är där vi mäter, och förstås pratar med människor om att vad tänker du om det här och allting sånt.
Precis, jag tycker det är jätteviktigt, alltså vi måste ju kunna ha liksom kritisk diskussion och fundera att vad betyder det här nu? Och, så nu har jag haft jättemycket sån det jag också. Som man studerar till exempel teologi i Åbo. Men då får man liksom, då behöver man minnas att man fortsätter att leva i gudstjänstlivet. Man har sån de mentorer kanske som man funderar och sparrar med, och som får leda en tillbaka på den rätta vägen. Diskussion får vi alltid ha liksom om. Sen kommer det förstås en gräns när vi börjar liksom göra angrepp på skriften, och då är det alltid dåligt, oberoende om en fråga om en stor eller liten fråga.
Så är det. Sen tänker jag ju också att just det här med att ifrågasätta Bibeln är ju den ondes vapen. Att det är ju det han försöker få oss att göra ända från första början, att ska nog Gud månne ha sagt.
Precis.
Nå, vi kan ju konstatera i alla fall att Bibeln som auktoritet är väldigt ifrågasatt i samhället i allmänhet. Och det finns ju mycket sanningar i Bibeln som diskuteras, och bland annat äktenskap, jungfrufödelsen ifrågasätts. Jag kommer ihåg en lärare en gång som sa att nu tror han att Josef också hade ett finger med i spelet där. Och det var ju för ganska länge sedan. Och sen förstås skapelsen som vi just var inne på är också en sån här fråga som debatteras, att hur är det riktigt?
Mm.
Vad har du för tankar om det här? Vad är det som är mest ifrågasatt idag, tycker du?
Ja, jag tror säkert att mycket av de här frågorna så ifrågasätts idag. Och kanske vi måste ta till någon statistik liksom för att riktigt se vad som är mest ifrågasatt och kanske svårt att mäta. Men jag tänker ju förstås att skapelsen är ju så grundläggande ändå för kristen tro.
Mm.
Att jag liksom går på henne och säger att det är kanske mest ifrågasatt. Och jag tror inte att människor ifrågasätter att Gud, alltså nu kanske alla kristna framförallt, och ifrågasätter att Gud har skapat världen. Men jag tror kanske att de ifrågasätter nog de här skapelseordningarna som en direkt konsekvens av Guds skapelseverk. Och då talar vi till exempel om äktenskapet. Att Gud han skapar ju människan till man och kvinna. Och så ser det här ju skriftens tydliga undervisning ändå.
Mm.
Att det här äktenskapet är mellan man och kvinna och that's it.
Mm.
Sen andra som det är sak som vi kanske också glömmer bort ganska ofta är förstås ämbetsfrågan.
Mm.
Att jag tror att Paulus han resonerar ju Timoteusbrevet utifrån skapelsen.
Mm.
När han säger att kvinnor ska tiga i församlingen. Det vill säga att vi ser att det finns en ordning där också som grundar sig i Guds skapelseverk. Och mycket är det ju så förstås så det att när vi lever i den här världen, i världen och i samhället idag och i Finland, så blir vi ju van liksom med vissa saker.
Mm.
Och det här, vår referenspunkt är kanske inte alltid är i skriften, utan mer som det att hur gör till exempel andra kristna? Jag tänker att det är så jätteviktigt att vi hela tiden håller referenspunkt i skriften.
Mm.
Så att vi liksom hela tiden får uppdatera vårt sinne och vårt tänkande så vi står fast i det som Gud har gett.
Så är det förstås. Och då du pratar om ämbetsfrågan så är det alltså prästämbetet. Du tänker på att kvinnorna har en annan uppgift än just att vara präst på det
precis.
Sättet.
Precis, ja.
Sen tror jag också med många av de här undren i Nya Testamentet, om vi tänker på fem bröd och två fiskar och alla de här undren som Jesus gjorde, att tror vi på det idag?
Mm.
Det ifrågasätts ju nog och vi vill så gärna ha en sån här praktisk förklaring och en förklaring som vi kan förstå på något sätt till alla de här sakerna och jag tänker där också att Guds allsmäktighet, Jesu allsmäktighet försvinner om vi börjar ifrågasätta att undren hände eller inte.
Precis. Och jag tänker att det här är ju förstås viktiga frågor. Om vi tänker just på det här undren så kanske vi kan hoppa till det jungfrufödseln.
Mm.
Alltså det är ju ett under.
Mm. Så är det.
Verkligen. Och om man då tycker att jungfrur kan inte föda barn. Alltså jag förstår att det är en mänsklig reaktion på det här. Och din gamla lärare så trodde att Josef hade ett finger med i spelet. Och så kan vi säga så det att ja, det är möjligt att han hade. Men ger skriften en sån bild?
Mm.
Alltså det som är avgörande. Alltså vilken bild ger skriften av det här händelsen? Så kan vi ju läsa från Lukas evangeliet kapitel 1. Från vers 26 framåt. Så där så ser vi då när ängeln Gabriel han kommer då till jungfrun Maria och säger då att hon ska bli havan med ett barn. Och då säger Maria till ängeln så här: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man.
Mm.
Alltså, jag menar, jag visar ju skriften att Josef har inte ett finger med i spelet.
Exakt.
Så då kan vi inte heller liksom gå på han tolkningen.
Nej.
Att skriften utesluter det. Och om vi börjar liksom då säga att Josef har ett finger med i spelet, då gör vi angrepp på skriften.
Mm. Precis. Och då betyder det att det är ju jättecentralt att Bibeln har den auktoriteten, att vi har den som en referenspunkt hela tiden. Att det är det vi mäter, det vi hör som sanningar till och med.
Ja.
Att det alltid är inte sanningar.
Precis.
Det vi hör.
Ja. Mm. Och det är viktigt just det att när vi läser skriften och de här olika texterna, då hör vi på vad skriften säger. Oberoende vad jag säger.
Mm.
Alltså, ibland så har vi förstås, vi har ju egna åsikter. Jag vet inte, jag har mycket åsikter att jag kommer till skriften. Och skulle gärna liksom trycka dem in i skriften så att skriften säger det som jag vill att jag ska säga. Men så ibland så märker man ju förstås att det säger någonting annat.
Mm.
Och då måste vi liksom bara acceptera det.
Mm.
För att varenda bibelläsare ska vara en försvarare av Guds ord och det här ursprungliga meningen som finns här i det här ordet. Att vi får liksom tänka så det att vi är som försvarare av Guds ord och det här ursprungliga meningen som Paulus och apostlarna liksom försöka förmedla i de här texterna.
Mm. Men vad är det då i Bibeln som övertygar oss om att Bibeln är Guds ord?
Jag tänker att när vi frågar liksom vad är Bibeln för bok? Så då tänker jag att det är viktigt liksom att svänga på här i frågor. Att det är i första hand Bibeln som berättar vem vi är. Att Bibeln är liksom Guds ord, det berättar vad vi är. Men det är klart att vi kan fundera på saker som övertygar oss om Bibeln som Guds ord. Jag tror till exempel att, eller jag tycker till exempel att sån är utförlig Messias profetia, det är ju så väldigt fin vittnesbörd om Guds allmakt och hur man planerar liksom sin frälsningshistoria. Det berättar ju nog någonting om en andlig verklighet. Och nu är det fint i fara till Israel och se på sån de arkeologisk fynd och liksom se hur det överensstämmer med Bibeln. Men i första hand så är det liksom Guds ord själv som övertygar oss om Guds ordes auktoritet eller att Guds ord verkligen är Guds ord. Att det är ju Guds ord som föder tro på Guds ord. Löften om syndernas förlåtelse föder tro på syndernas förlåtelse.
Mm.
Att det är jätteviktigt det här och därför är det så viktigt att vi tar del av Guds ord. Vi läser skriften själv och far till gudstjänst och sammankomst och tar del av det. För tar vi del av det så får Gud verk i oss i sitt ord då. Och då har vi med förtröstan till honom.
Så övertygande i all sin enkelhet.
Så nu är det ju nåd. Men om ni tänker att ni inte skulle tro. Om ni skulle läsa Bibeln ur ett icke-troende. Genom icke-troendes ögon.
Mm.
Nu blir det ju en helt annan bok då.
Mm.
Tänk om inte vi skulle tro på det som står där. Det var en annan tid. Vi tycker det är lite gammalmodigt. För att inte tala om gamla testamentet.
Mm. Mm.
Alltså, tänk att läsa det utan tro.
Ja, man tänker liksom budskapet om korset. Liksom en dårskap.
Ja.
Jag liksom, tänker att centrala budskapet i Bibeln är en dårskap.
Ja.
Jag lämnar nog inte så mycket kvar.
Nej, så man får nog tacka Gud för att vi har fått tro. Tron i våra hjärtan.
Så är det. Och jag blev att tänka att jag tilltalas av det här enkla. Att Guds ord är det som övertygar oss om. Att det är Guds ord.
Mm. Ja.
Och när vi tänker på gamla testamentets människor också. Så vad var det som fick dem att tro? De trodde ju på löftet.
Mm.
Och de hade inte ens nya testamentet att läsa.
Mm.
Precis.
Så där är det ju också att det är Herren som sätter tron i våra hjärtan.
Mm. Mm.
Så det är nog mäktigt. Ett stort mysterium.
Mm. Ja, det är nog så. Om du tänker då på din vandring, Riki, så här långt i livet. Finns det några speciella bibelord som har betytt extra mycket för dig?
Jo, det finns alltså i olika perioder så finns det olika bibeltexter. Men nu finns ju sådana bibeltexter som alltid har varit med när Abraham ber till Gud om han talar till Gud då just i det här situationen med den här staden Sodom och han ber då för de här rättfärdiga i Sodom, så säger han så här att jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Och det tycker jag alltid tycker att det är fin bibelvers, att han vågar tala till Herren trots att han är stoft och aska. Och jag relaterar till att jag är stoft och aska, ibland inte ens det. Men jag får ändå tala till Herren för att han är en kärleksfull far i Jesus Kristus. Mm. Ett annat som det bibelord så är då från första Korintherbrevet 2, verserna 1-5. Paulus som skriver till församlingen: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Det tycker jag är så fint. Fint alltså. Här ser vi all det här mänsklig svaghet och tvivel. Och det tycker jag också liksom, ser man ju förstås i sig själv också när man försöker kanske vara ett ljus i världen. Alltså, att det är inte så det enkla stackar synder som jag ska liksom komma. Men då får vi alltid tänka på det här. Alltså, Guds ord är vårt vapen. Och det behöver inte vi vara, behöver inte vi kämmas för. Mm. Att det får vi liksom predik. Och Jesus Kristus som korsfäst är Guds vishet. Och Guds vishet är någonting som är mycket större än någonting annat.
Tack Riki för att du har varit med i det här avsnittet.
Ja, tack för att jag fick vara med. Det här är ett sånt ämne som är alltid viktigt.